Vindlande kullerstensgator och trånga gränder. Det doftar mynta, salvia och falafel. Här möts tre religioner, tre berättelser och otaliga anspråk. Men staden rymmer också stora politiska spänningar som byggts upp över århundraden. Jerusalem är inte bara heligt, det är också omstritt.
It's a normal thing to visit the Temple Mount, and every Jew can visit Temple Mount exactly as every Arab can visit any other place in the country.
En plats där varje handling kan få konsekvenser långt utanför stadens murar.
Protesters scuffled with Israeli police outside the new US embassy in Jerusalem Monday, while inside President Trump's daughter and senior advisor Ivanka Trump helped unveil the embassy's seal.
I det här specialavsnittet ska vi alla till Jerusalem. Hur kan en stad bära så mycket mening? Och vilken betydelse har Jerusalem för konflikten i Mellanöstern? Och varför just Jerusalem är en stad som alla vill äga? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Nathan Shachar, Dagens Nyheters korrespondent i Jerusalem, och Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Jag heter Sharon Joma. Hallå där Cecilia, hur är läget där du är nu?
Jo, här är det stilla veckan nu för Egyptens kristna kopter, eftersom den ortodoxa påsken kommer nu kommande helg. Och det är likadant för de palestinska ortodoxa, som ju är fler än katolikerna i Jerusalem. Och det här är jättekomplicerat. Varför firar vi påsk på olika tider? Det ska vara första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Men sen finns det två olika kalendrar. Liksom. Och det är ju likadant med Pesach, som ska infalla på första fullmånen efter vårdagjämningen.
Den judiska påsken. Och du Nathan, förresten varmt välkommen. Roligt att ha dig som gäst i podden här. Det är inte så ofta.
Tack ska ni ha. Ja, vi har ju fortfarande påsk. Judarna håller påsk fram till imorgon kväll, så tar den judiska påsken slut. Och det går förstås i krigets tecken på alla möjliga sätt, både vad gäller stämningen och förhållningsorden, som ändras hela tiden från civilförsvaret, vad man får och inte får göra. Man får till exempel inte bedja vid Klagomuren eller Västra muren, den givna mötesplatsen under påsken för troende judar.
Ja, du bor ju sedan många år i Jerusalem just. Har du kunnat ta dig in i Gamla stan nu?
Det går att krångla sig in via något. Det finns ju minst 8 ingångar till Gamla stan. Och de viktiga stora vid Jaffaporten och Damaskusporten, de är avspärrade av israeliska soldater och poliser. Och de släpper bara förbi folk som bor inne i Gamla stan. Därför att det är de här förbuden mot alla sorters folksamlingar.
Vi ska prata mer om det alldeles strax. Det här är alltså radiokorrespondenterna Mellanöstern. Vi spelar in det här programmet, ett specialavsnitt om Jerusalem. Vi spelar in det idag, tisdagen den 7 april, och klockan är ungefär 12:15 på dagen. Och det är som sagt påskvecka också i Jerusalem. Och jag tänkte att vi skulle börja just här i den heliga gravkyrkan i Jerusalem. Det har låtit så här. Ja, det här är den latinska patriarken Pier Battista Pizzaballa, heter han, Cecilia. Det har varit en betydligt stillsammare påsk än vanligt i år i Jerusalem, eller hur?
Ja, det är ju ödsligt överallt. På de ställen där påsken brukar betyda stora skaror av kristna i processioner och pilgrimmer som bär sina jättetunga träkors längs Via Dolorosa, munkar och nunnor och patriarker. Det brukar vara trångt och också avspärrat, och ibland sammandrabbningar mellan troende och polis. Men På grund av restriktionerna nu under kriget så är det ju inte så. Och den katolske patriarken här som vi hörde, Pierre Battista Pizzaballa, han blev stoppad på väg till gravkyrkan på palmsöndagen, alltså söndagen före påsk. Den dag när de kristna tror att Jesus kom ridande på en åsna och folket mötte honom med palmblad och bredde ut sina kläder. Men han blev stoppad och det här ledde till en så stor upprördhet att premiärminister Benjamin Netanyahu var tvungen att ingripa och ge order om att han skulle få fira mässa i gravkyrkan som vi nu hörde här alltså.
Mm. Och Nathan, det har ju varit restriktioner som vi hörde även för judarnas heliga plats, Västra muren. Där har man tagit det ända till högsta domstolen för att kunna fira. Berätta.
Ja, det har gått mycket hett till, i alla fall verbalt. Överrabbinen Josef har till och med hotat högsta domstolen med död och förintelse om de inte ändrar sig. Och han har då, den här överrabbinen har då jämfört förbudet vid klagomuren med tillståndet som antikrigsdemonstranter har fått i Tel Aviv, och de samlas ända upp till 600 på olika platser, och det är en form av diskriminering, säger de ortodoxa. Ja, nu har man utökat det hela så att lite fler får komma in, troende judar får komma in till Västra muren eller klagomuren, men inte alls de folkskockar som normalt kommer. Påsken tar slut nu snart, men kriget fortsätter, så att den här striden om, det är inte bara en strid om religiösa saker, utan det är också en intern israelisk kamp mellan de traditionella, alltså regeringens supportrar, och de sekulära som anser att de diskrimineras och attackeras av polisen när de strålar samman.
Men en viktig anledning till förbudet just i Gamla stan, det är väl att det inte finns särskilt många skyddsrum i Gamla stan i östra Jerusalem. Det var i alla fall vad polisen sa till mig när jag var där för 2 veckor sedan.
Det är riktigt, men överhuvudtaget så är det ju stora delar av det här landet som är utan ordentliga skyddsrum. Det är kontroversiellt, och i många år har regeringarna lovat att alla ska få skyddsrum. Beduinerna i södra Israel, de konstruerar sina egna skyddsrum nu och gräver hål i jorden, för de har inga. Fast de träffas rätt ofta av iranska missiler eller splitter från missiler. Så att det är som vanligt så vardagliga praktiska saker blandas med nationalism och religion.
Det var en missildel som landade alldeles i närheten av gravkyrkan. Jag såg den själv på ett tak inte så långt därifrån. En iransk missildel, alltså för ett par veckor sedan.
Det var ju en stor överraskning, därför att ingen hade tänkt att iranierna skulle våga sikta så nära Jerusalem. Alltså, skräckscenariot för Irans del, det vore ju att de skadade de heliga platserna på Tempelberget. Men det är faktiskt 2 gånger under striderna som fragment har fallit över Gamla stan. Fragment låter inte så farligt, men vissa av de här fragmenten, de pulveriserar ett hyreshus när de kommer farande.
Det var någon som brände sig på den här missildelen också som landade i närheten av gravkyrkan. Men jag hörde när jag var i Jerusalem så var det någon som sa till mig, det vore väl underbart om Iran kunde spränga hela Tempelberget, Västra muren och alla heliga platser, Al-Aqsa moskén och Klippdomen, så slapp vi alla dessa religiösa strider.
I bästa fall skulle vi då bli av med extremisterna. I värsta fall skulle de få ännu mer bränsle.
Du lyssnar på radiokorrespondenterna Mellanöstern. Det här avsnittet viger vi åt Jerusalem och försöker ta oss till stadens vindlande gränder med hjälp av 2 korrespondenter som tillbringat mycket tid i staden. Cecilia och Nathan, om ni skulle beskriva Jerusalem för någon som aldrig varit där, Cecilia, vad skulle du säga då?
Ja, då skulle jag säga att det stora problemet är att nästan alla människor på jorden redan har en föreställning om Jerusalem. Det finns liksom ingen blank vit sida i någons huvud som jag och Nathan kan fylla med berättelser och bilder. Utan alla har någonting på näthinnan. Och det är ett problem i Jerusalem och för alla som känner denna starka äganderätt, ägandebegäret till Jerusalem, tycker jag. Men om jag skulle beskriva någonting så skulle jag kanske använda den israeliske poeten Yehuda Amichais ord. Han skrev en gång ungefär så här, att det är svårt att andas i Jerusalem eftersom luften är så förorenad. Den är förorenad av böner och drömmar.
Mm. Låter ju ganska tungt.
Ja, jag tycker att det är tungt också för att just eftersom alla tycker att det här är deras stad. Alla har en privat relation och det tål liksom inte riktigt andra människors närvaro. Man blir irriterad, pilgrimer som kommer, turister som kommer blir irriterade på att det finns människor som lever där som örfilar sina barn och äter frukost och tuggar tuggummi, röker cigaretter, går på toaletten. Och sen också över att det är så många som trängs där. Att det är så många till exempel i gravkyrkan som ligger ner och gråter och snurvlar över den här stenen där Jesus ska ha balsamerats. Och att det är andra som går in i klippdomen barfota med sin fot. Svett. Man vill inte höra heller sålet av alla andras böner vid västra muren eftersom nästan alla tycker att ja, men det här är ju min stad. Vad gör ni här, ni andra?
Nathan, vad tänker du? Hur skulle du beskriva din hemstad?
Jo, men jag håller med om att mycket av stans karaktär är just känslan av att så väldigt mycket står på spel. Och kontrasten mellan vardag och högre ting. Jag minns en gång när jag för många år sedan i Bolivia i en liten by med mycket kristna människor sa att jag bodde i Jerusalem. Och det tyckte de lät nästan som hädelse för att i deras medvetande så var Jerusalem inte ett ställe där man bodde och levde vanliga liv utan det var sinnebilden för det som är ovanför den jordiska verkligheten. Det som Cecilia sa, citerade Amichai, han fångade ju verkligen det här på ett suveränt sätt. Han sa, det finns alltid två städer här i stan. Dels finns det himmelska Jerusalem i höjden och så finns det där nere det krassa, aggressiva, nationalistiska Jerusalem. Och jag vill bara leva mitt emellan i en vanlig stad, men det går aldrig.
Är det du eller är det Yehuda Amichai?
Det är Yehuda Amichai som säger det och han har nog talat för många därför att det är ingen tvekan om att den här känslan att man lever så att säga i ett museum eller i ett tempel, den präglar också vardagen och det har också alla de här laddningarna och bottnarna, det gör att det har blivit ganska tacksamt för extremister av olika slag att så att säga arbeta upp fanatism i de olika lägren.
Men du själv då, Nathan, du har ju bott där sedan slutet på 70-talet. Hur skulle du beskriva ditt liv då? Är det så, mitt emellan helighet och vanlighet?
Man kan säga idag så är Jerusalem inte någon särskilt bra plats att leva på. Det är en fascinerande plats att besöka och läsa om. Och det är en tacksam plats för journalister att jobba i. Därför de kommer aldrig att sakna stoff, färgstarka människor. Men just känslan att det är så, inte bara för de som bor här utan som Cecilia sa, för alla i hela världen är det en känsla att det är här det ska ske. Här ska avgörandet äga rum och det är så mycket som står på spel. Och antingen de som ska vinna eller förlora. Och det är ju ingen vidare angenäm vardagskänsla att leva i.
Cecilia, ditt första möte med staden, vad föll du för?
Ja, det var nog magin och ett slags Jerusalem-syndrom. Jag kommer jätteväl ihåg första gången jag gick in i Gamla stan. Det var sent på kvällen, det var mörkt och tyst. Och jag gick från Damaskusporten ner mot Via Dolorosa på de här blankslitna honungsgula stenarna. Och så hörde jag musik. Och det var fantastiska toner som jag då tyckte att lät som om de kom från himlen. Så jag gick som i trans efter det här ljudet längre och längre in i staden. Det var natt eller sent, gnistrande stjärnor och man såg klippdomens guldkupol. Och så kom jag fram till ett stenhus där med ett valv där fönstret var täckt av en tunn röd gardin. Och genom den här gardinen såg jag siluetten av en man med fiol. Han hade hatt och lång svart rock, det vill säga han var ortodox jude. Och ur fiolen kom fantastiska toner som liksom lät som magiska hebreiska och arabiska bokstäver som snirklade sig ut i staden. Och så öppnades plötsligt det här fönstret. Gardinen blåste åt sidan. Och då ser jag hur mannen lyfter från golvet. Han fortsätter att spela och svävar långsamt ut genom fönstret, upp i luften med sin fiol över Jerusalem som i en målning av Marc Chagall. Och där uppe svävar han sen tillsammans med en röd kviga och en bevingad häst. Och jag är helt säker på att jag såg det här.
Hade du då drabbats av det här Jerusalem-syndromet?
Ja, kanske. I alla fall lite temporärt. Jag tillfrisknade sen ganska snabbt.
Ja, vad är det förresten?
Jo, men det är just krocken mellan det himmelska Jerusalem och det jordiska Jerusalem. Det som vi har pratat om. Men det här har fått ett namn som en psykisk sjukdom. Där vissa människor får feber, de börjar hallucinera, de talar i tungor. Och sen är det många som blir besatta av en sorts andlig renlighet. De klär ut sig i hotellakan och går ut och predikar på gatorna. Och jag har sett flera av de här. En gång var en hel familj, en amerikansk familj, där pappan och sönerna såg ut som Jesus i vita särkar. Och så fanns en mamma också som såg lite skeptisk ut när hon ganska oroligt tittade på sin man och hans frånvarande blick. Han såg ut som om han skulle vara beredd att liksom lämna hela jordelivet och ansluta sig till lärjungarna. Och då såg hon lite orolig ut. Men det här, jag har pratat med en psykiater om detta och han sa liksom att många människor kan inte kontrollera sin upphetsning första gången de kommer till den här heliga staden och går i profeternas fotspår. Och han berättade om alla möjliga patienter han hade haft. Han sa att vissa av dem kan man inte ens ställa normala frågor till och säga vad heter din far? Då kunde han svara, men jag är ju kung David, det vet väl alla att min far heter Ishai, det står ju i Bibeln.
Så långt om Jerusalem och Jerusalem-syndromet i den här specialpodden om just den heliga staden. Och ett ställe som väcker mycket känslor är ju Tempelberget, Cecilia. Varför har Tempelberget blivit så omstritt?
Ja, det är för att det är heligt för så många. Och jag tror att det var Jerusalems före detta borgmästare, eller var han vice borgmästare, Benvenisti, som sa att Tempelberget är en tidsinställd bomb som tickar i hjärtat av Jerusalem. Och det har apokalyptiska proportioner eftersom det är platsen för det andra templet som raserades av romarna, förstördes av romarna år 70. Och det är platsen idag för Klippdomen och Al-Aqsa. Så att det är en omstridd plats som alla vill äga, så att säga. Och det har varit en plats som har, där någonting som kallas för status quo har styrt, som innebär att judar har rätt att komma till tempelplatsen, även om många inte vill gå dit eftersom man inte vet var det heligaste av det heliga just är på tempelplatsen, och det får inte vanliga människor att beträda. Men man får inte be där, och muslimer får vistas där och be där. Och det här är en regel eller en ordning som har funnits ända sedan 1967 när Israel erövrade östra Jerusalem, inklusive då Gamla stan. Och då, det som hände då var att en soldat ville hissa den israeliska flaggan på själva Klippdomen och gjorde det. Men då stod Moshe Dayan, den legendariske försvarsministern, med en kikare och blev förbannad och sa, ta ner flaggan, vill ni sätta hela Mellanöstern i brand, ska han ha sagt. Och det här blev då fröet till överenskommelsen som han efteråt träffade med Jordaniens religiösa myndighet Waqf, som hade kontrollerat området fram till dess. Och det har rått sedan dess, men är allt mer ifrågasatt eftersom många israeliska judar anser att de ska ha rätt att be på Tempelberget. Och för bara ett par decennier sedan så var det inte särskilt många israeler eller judar som gick upp på Tempelberget. Några hundra kanske, men idag är det mellan 50 och 70 000 som går upp på Tempelberget, och det leder till de här spänningarna där muslimerna tror att de kommer att ta över Tempelberget för att bygga det tredje templet.
Ja, en känslig plats för många, och sommaren 2000 så utlöste ett besök av den dåvarande oppositionsledaren Ariel Sharon, ett besök på Tempelberget alltså, tumult, och så småningom ledde det till den andra intifadan. Så här lät det.
Ariel Sharon, Israel's hardline opposition leader, visits Jerusalem's Temple Mount. His visit to the sacred site, claimed by both Jews and Muslims, sparks violent clashes between Israelis and Palestinians. And it fuels a political crisis within Israel.
Det händer ju rätt ofta att det uppstår konfrontationer, särskilt under religiösa högtider. För 3 år sedan tror jag det var, när jag var i Jerusalem, så var det ordentliga sammandrabbningar uppe på Al-Aqsa. Och det sa då de unga muslimerna som befann sig där, som hade barrikaderat sig i moskén och använde fyrverkerier och stenar mot israeliska soldater som kom upp dit. De sa att vi måste barrikadera oss här för att hela platsen är hotad. Nu kommer de judiska extremisterna, och de har försökt ta sig upp hit. För det, då sammanföller Ramadan och Pesach. De har försökt ta sig upp hit för att genomföra rituella offer, vilket är förbjudet då enligt den här gamla status quo-bestämmelsen. Och de vill offra en get här uppe. Och det här var inte bara ogrundade rykten, utan det görs varje år försök av olika judiska religiösa grupper att smuggla upp en get till Tempelberget, också i år faktiskt, trots att det har varit avspärrat överallt, för att genomföra detta rituella offer. Och det finns också olika belöningar och prissummor som man ska få om man lyckas med detta. Och det här ledde då för 3 år sedan till dramatiska konfrontationer där polisen stormade moskén. Man såg kravallpoliser med hjälmar och sköldar och tårgas och chockgranater. De slog med batong, och sen tillfångatogs ganska många unga muslimska killar som fick lägga sig på golvet med händerna bakom ryggen, och händerna då sattes ihop med buntband. När de här bilderna gick ut i den muslimska världen så ledde ju det till en enorm vrede mot Israel.
Ja, vi talar alltså om Jerusalem, och jag undrar lite, märks Jerusalem i dagens konflikt när det gäller Irankriget, Nathan? Märks något av staden i det?
Man kanske kan säga det att de här spänningarna som har tagit sig dramatiska uttryck på senare år, de fanns redan i början av det sionistiska projektet, när många gånger på 10, 20, 30-talet så protesterade palestinier ibland våldsamt mot judarna vid Klagomuren. För Klagomuren, eller Västra muren som vissa vill säga, den spelar också en roll i muslimsk folklor. Och sen hände ju det att när Israel erövrade Gamla stan så sprängde man kåkbebyggelsen framför Klagomuren och skapade den här stora öppna platsen som vi har idag, som kan då ta emot tusentals bedjande judar. Och just i samband med det ni nämnde om Ariel Sharons besök sommaren 2000, då kastade muslimer sten ner mot Klagomuren, och det var dödsskjutningar och det hela spårade ur. Och som sagt, det var triggern, det var impulsen för, som utlöste det andra palestinska upproret, som ju var mycket blodigare än det första på 80-talet, och som höll på i flera år, och som slutade med att Israel erövrade hela det palestinska självstyret, som sen sattes upp igen.
Ja, tack för det, Nathan Shachar, Dagens Nyheters korrespondent i Jerusalem. Tack också Cecilia Udén, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Tekniker för det här avsnittet var Marcus Östlund. producent Jon Jeppsson. Jag heter Sharon Joma och kom ihåg att hjärtmarkera radiokorrespondenterna Mellanöstern i Sveriges Radio-appen, så får du alltid en notis när vi släpper nya avsnitt. Tack för alla fina lyssnarkommentarer och tack för att ni lyssnat.